Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Under den här hösten så har vi tillsammans gått igenom gamla testamentet tillsammans. Vi har vandrat från första Mosebok och fram genom kungaböckerna. Vi har varit i Saltaren och vi har varit ända fram då tills det här 400-åriga uppehållet innan Nya testamentet. Eller vi har tjuvstartat lite med Jesus. Det har vi här innan jul. Så blev det lite mycket Jesus. Men vi har varit i Gamla testamentet. Och vi har fått följa viktiga händelser genom Israels historia. Vi har genom Bibeln också fått blicka på Gud och hur han har handlat i historien, hur han har verkat i historien. Och idag ska vi försöka knyta ihop den röda tråden i Gamla testamentet. Hur det hänger ihop lite grann. En liten sammanfattning, ett litet avslut kan man säga. Jag heter Caroline Söderström och jag jobbar här i kyrkan. Och vi har redan fått hunnit höra lite bibel idag, men det blir mer bibel idag, det blir rätt mycket bibel idag. Men det är bra, för Guds ord är levande och verksamt. Och det är aktuellt för oss än idag, även på den här platsen där vi befinner oss. Och en del av en del av er som sitter här kanske känner att så här, ja, men de här historierna de har jag hört sedan jag var barn. De här kan jag utan och innan. Ska vi dra det här en gång till? Ja, det ska vi. För det är så att om någonting är en sanning som Gud vill att vi ska få tag i, då är det bra att upprepa det många gånger. Jag kommer att köra en liten sammanfattning. En del saker kommer jag bara gå snabbt igenom. En del saker kommer jag att stanna upp vid lite mer. Och sen kommer jag att försöka knyta an det till vårt liv idag. När vi snart går in i 2026 i Norrbotten, i Boden. Men allting startar i skapelsen. I första Mosebok 1:26 så står det: Gud sa: låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Gud skapar världen. Han skapar människan till sin avbild. Vi är hela vårt syfte. Det startar vi att vi är skapade till att leva i en relation med honom själv. Det är en rätt bra början på historien. Sen händer saker. Synden kommer in i världen. Men Gud kommer då också... jag hade inte tänkt dra alltihopa. Ni kommer känna att så här, men nu missar vi väsentliga händelser. Men Eva och Adam, de äter av den förbjudna frukten. Sen har vi folket vänder sig bort från Gud. Vi har floden, vi har Noah som bygger en ark. Men det Gud gör... det är att han kommer med tröst in i den här situationen. Han kommer med tröst in i situationen där människorna vänt han ryggen. Och han sluter ett förbund med Noah. Och vi har regnbågen som påminnelse om det förbundet. Och vi kan läsa i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Bibeln handlar inte, precis som både Johan och Henrik var inne på, ingen är perfekt. Det handlar inte om perfekta människor eller mindre perfekta människor. Bibeln handlar inte om att det finns dåliga människor eller att det finns bra människor. Utan alla har vi syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och just därför så beskriver min bibel att alla människor behöver Gud. Det tror jag är som själva grejen med att synden kommer in. Och sen spolar vi vidare. Sen händer det någonting med att ja, men Gud han kallar på människor. Han börjar kalla på folk. Vi kan läsa från första Mosebok 12 och 1-3. Så står det: Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Gud, han än en gång så ger han ger ett löfte. Han sluter ett förbund med Abraham och lovar honom att bli far till ett stort folk. Genom vilket det här folket, genom det folket skulle Gud visa vem han var, vem han är. Och Israels folk växer. Det blir ett stort folk, precis som Gud har lovat. För är det någonting som Gamla testamentet säger oss, så är det att Gud håller sina löften. Han ger många löften, men han håller sina löften. Genom Josef sen så hamnar Israels folk i Egypten. Och där blev de senare slavar. Ni hör ju vilken otrolig snabbspolning det här är. Men där blev de senare slavar. Löftena till Israels folk genom Abraham, de stod kvar. Folket skulle få ett eget land och vara ett folk som skulle visa hela världen vem Gud var. Det löftet stod kvar. Och sen genom Mose så räddar Gud folket ut ur Egypten. Landet är drabbas av plågor för att få farao att släppa dem fria. Folket stryker blod från ett felfritt lamm på sina dörrar. Och det räddar dem den natten då dödsängeln kommer. Och hela folket vandrar ut i Egypten. De går igenom det röda havet som Gud öppnar för dem. Sen går folket ut ur Egypten. Ut till Sinai berg i öknen. Och där är de nu ett fritt folk. De tillber Gud vid Sinai och Gud ger folket sin egen lag på stentavlor. Folket är nu ett eget folk. Med Gud själv som kung. Sen kommer de till, de börjar närma sig det här utlovade landet. Men på grund av sin otro så får folket vandra i öknen i 40 år. Men sen uppfyller Gud sitt löfte om ett eget land. Och med Josua i ledningen intar folket Kanans land. Men innan det, alltså här berättas om när Guds folk, de har kommit fram till den här platsen där de ska få inta landet som Gud har lovat dem. Gud har sagt att det här är ert. Det här är möjligt, och det är möjligt för att jag har sagt att det är möjligt. Gud, han gav dem perspektiv. Han hade gått med dem på en helt fantastisk resa. De hade fått se honom göra fantastiska saker, mirakel, under och tecken. Men ni vet vad som har varit genomgående under de här predikningarna i Gamla testamentet under hösten. Det är att folket glömmer så lätt. De får se saker som vi knappt kan föreställa oss. Och ändå glömmer de vem Gud är. De glömmer vad Gud kan göra och vad han har gjort för dem. De hade all anledning att lita på honom. Men så kommer de fram till den här platsen. Där Gud har sagt, där finns löftet. Men Gud vet ju hur vi människor är. Att vi gärna vill veta vad som väntar. Jag själv fungerar väldigt, väldigt mycket så att jag vill gärna veta vad som ligger framför. Vad som väntar. Och det är jättejobbigt. Men vi kanske funkar så, mer eller mindre. Det här är ett stort folk som ska gå in i landet. Ett stort folk med många viljor, många åsikter. Då talar Gud till Mose att han ska utse ledande personer som ska gå före in i landet. För att sen i sin tur kunna berätta för folket när de kommer tillbaka och förbereda dem på vad det är som väntar. Jag tänker att folket behöver den här förberedelsen. Inte för att de ska liksom reka och se om det är möjligt. För det har Gud redan sagt att det var. Utan mer för att få reda på hur och när. Alltså förutsättningarna lite grann. Inte om det var möjligt, utan mer hur eller när och hur det skulle kunna se ut. Liksom. De behövde perspektiv på vad som väntade. Men med fokuset på vem det var som skulle vara med dem. Och det gäller ju oss idag också. Alltså oavsett vilka svårigheter vi ställs inför, så handlar det inte om att vi liksom ska försöka lista ut om vi klarar det. För precis som Henrik var inne på, när vi lägger vår tillit till Gud, när vi verkligen litar på Gud, då handlar det om när och hur och på vilket sätt, inte om. Och inte att vi ska göra det själva, utan att vi får göra det tillsammans med Gud. För med Gud är allting möjligt. Och folket om intalandet. Och sen nu spolar vi, senare nu stannade vi lite grann, men nu spolar vi vidare. Och sen de är i landet och då begär de en kung. De vill ha en kung som andra folk, någon som leder dem, någon som vill visa liksom vägen fram. Och Gud ger dem en kung. Och den kungen i sin tur ska följa Gud och Guds vilja. Men sen kommer olydnad in i bilden. Kungarna i Israel och folket följer inte Gud, utan de syndar. De återigen, de vänder ryggen till. De offrar och de tillber andra gudar. De vänder sig allt längre bort från Guds vilja. Och till slut tillåter Gud att riket faller sönder. Men inte för att han är en ond gud, utan för att han vill ge liv och liv i överflöd i det som komma skall. Under en längre period senare så talar Gud genom profeterna. Genom profeter så talar han om en ny messias. Guds löften, de står fast. De står kvar. De har inte blivit annorlunda på något sätt. Förbunden som han har, de har brutits av människan, inte av honom. Och genom profeterna talar Gud om ett offerlam vars blod ska rädda oss från våra synder. Gud som tidigare bodde bland sitt folk och gav dem sin lag ska nu bo i våra hjärtan, står det. Hans lag ska finnas i våra hjärtan. I Jeremia kapitel 31 och vers 33-34 så står det: nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder säga: lär känna Herren. Alla ska känna mig. Från den minsta av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Gud låter här människorna genom profeterna få veta vem han är och vad han har för dem. För oss. Han ger föraningar på att Jesus ska komma. Och han säger ofta någonting, Gud här. Han säger ofta någonting om sig själv som han sen placerar in i oss som människor. Han säger: jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Senare kan vi läsa i Bibeln och säga: jag är världens ljus, säger Jesus. Och sen säger han: ni är världens ljus. I apostlagärningarna så säger han att ni ska bota människor, driva ut andar, för att han har gjort det. Bli kvar i mig så ska jag bli kvar i er. Han säger någonting om sig själv, vem han är, vad han kan göra, vad han har gjort. Och sen lägger han det i oss. Gå därför ut. Folket kommer så småningom tillbaka till landet. Och Esra och Nehemja, de var med och byggde upp muren och templet. Några profeter talade och profeterade om en kommande messias som skulle komma och upprätta Guds rike på jorden. Och sen, som sagt, under cirka 400 år så var det ganska tyst. Och folket väntade på den här messias. I profettexten Jesaja 9 och 6-7 så kan vi läsa: för ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Det är han vi sjunger om. Ett barn blir oss fött. Han som kallas under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste, ska komma och bo med oss, säger profeterna. Gud, han var med folket hela vägen genom Gamla testamentet. Och Gud har sagt att han också ska vara med oss till tidens slut. Det här är en sammanfattning som har sina luckor, men ni förstår att jag kan inte stå här och sammanfatta hela Gamla testamentet. Men vi, alltså kontentan är att vi som sitter här idag, vi är en del av den här historien. Vi är här tack vare den här historien. Gud är densamma då som han är nu. Hans löften till Abraham, till Mose och David, de gäller oss fortfarande. Vi kan se hur Jesus går som en röd tråd genom hela Gamla testamentet. Gud, han har varit trofast genom historien, även när folket har svikit honom. Synden kom mellan Gud och människan, men Gud talar om en messias som ska offras för oss. Vi vet idag att det är Jesus det handlar om. Uttåget, vi kan se att Josef är en förebild på Jesus. Genom hur han fick lida, men sen fick han rädda hela sin familj. Uttåget ur Egypten visar på Jesus. Då ett lamm offras för att rädda folket. Jesus blir själv offerlammet för våra synder. Jesus är den som tvättar oss rena från synd så att vi får en rätt bild av Gud och oss själva, så att vi kan ha en nära relation med Gud. Mose, han hade en så nära relation med Gud. De pratade liksom med varann. I en konversation som människor emellan. Och en sån relation kan vi också ha med Gud. Både personligt i vårat liv, i våran kammare, i vårat hjärta. Men också tillsammans med varandra. I Guds församling. För Guds församling, det är något av det finaste jag vet. Alla generationer får plats i Guds församling. Tänk att de här små barnen som springer omkring här, de springer här mitt gången och förbi första raden, och de springer förbi ledarskap, de springer förbi mormor och morfar och farmor och farfar och syskon och föräldrar och en granne, och de här personerna som de kanske kommer att se hela sitt liv, och kanske personer som de just har lärt känna. Det är så stort och det är så vackert. Guds församling är helt unik och någonting som inte finns någon annanstans. Och tillsammans, när vi möts, när vi samtalar, när vi får finnas till för varandra, så kan vi tillsammans komma närmare Gud. Våra liv, våran vardag, det kan få vara vittnesbörd för andra att få ta kliv närmare Gud. När vi delar saker med varandra, när vi ber för varandra, när vi hjälper den i nöd. Vi ska nästa söndag, den 4 januari, då har vi en gudstjänst här där vi som församling får kanske föra varandra närmare Gud genom våra vittnesbörd. Det kommer vara guldkorn från året, har vi valt att kalla det. När vi får dela saker som vi kanske har varit med om, som vi kanske har upplevt, bönesvar vi har fått. Det kommer vara möjlighet för alla som vill att dela, att komma upp och dela lite kort vad Gud har gjort under året som har varit. Det är att vara, det är Guds församling. Gud, han är med oss i allt det fina, i alla fina vittnesbörd, i alla fina bönesvar. Och han är också med oss i det som är jobbigt och det som är smärtsamt. Och det är något vi aldrig kan prata för mycket om. För vi vill inte, vi som kristna, vi som församling, vi som medlemmar i Pingstkyrkan i Boden, vi vill inte vara de där personerna som pratar bara så glatt och käckt om hur bra vi har det och hur bra allting går för att vi går med Gud. För jag tror att det skulle göra folk nästan mer irriterade än nyfikna. Jag tror att vi är ju inte skonade från svårigheter. Vi är inte skonade från att må dåligt. Och kanske just därför är det så viktigt att vi pratar om just när Gud är med oss i det svåra. Precis som han var med folket i öknen. Precis som han har varit med i hela gamla testamentet som vi har fått gå igenom under den här hösten. Så är han med oss idag. Jag tror inte att det är tänkt att vi på något sätt ska lägga locket på det som är svårt. Jag tänker att vi behöver öppet kunna prata om. Och nu vet ni att jag är lite partisk, för det här är ju faktiskt det som brinner i mitt hjärta. Men jag tror att vi öppet behöver prata om smärta. Vi behöver öppet kunna prata om psykisk ohälsa. Vi behöver öppet kunna prata om ensamhet, om känslan av otillräcklighet, om trötthet, om frustration. Vi behöver kunna prata öppet om det. För när vi går igenom svåra saker, men låter Gud bära det, när vi lägger det till Gud, precis som Henrik sa, det är då det kan beröra människor på riktigt. Det är det vittnesbördet som jag tror att folk vill få tag i. Ja, du gick igenom det här. Men med Guds hjälp så fanns det en väg framåt. Eller du blev helad från det här. Eller trots den här hopplösa situationen så fann du kraft och styrka i Gud. Det tror jag är sånt som berör människor vi möter. Inte hur otroligt bra vi har det hela tiden. När vi pratar om sånt som är jobbigt och smärtsamt så blir det ändå lättare. När vi gick vår själavårdsutbildning, det här har jag säkert sagt förut, så en bok i vår litteraturlista, den hette Vad tjänar det till att prata? Och den var bra, den boken. För det händer någonting när vi pratar om saker. Bara att sätta ord på saker kan göra saker lättare. När vi pratar om sånt som är smärtsamt så blir det ändå lättare. Smärtan däremot som vi stänger inne på insidan, det är då det kan bli farligt. Både för oss men också för andra. Men smärtan som vi släpper ut och lägger in för Gud tillsammans, den är inte farlig. För den definierar vi, den ser vi. Nu kom jag bort ifrån Gamla testamentet lite grann, men jag tror det går bra. Är det någonstans vi öppet ska kunna prata och mötas av kärlek så är det väl ändå i Guds församling. Där Gud själv är kung och där han som är kärlek. Vi har alla under den här veckan berörts av den hemska händelse som har skett i Boden. Den tragiska händelsen med den drabbade familjen. En oerhört smärtsam händelse för alla inblandade och alla runt omkring. Ett exempel. För mig blir det så tydligt att vi behöver hoppet som finns i den person som är hela Bibelns fokus. Som går som en röd tråd genom historien, Jesus Kristus. Händelsen för mig blir ett exempel på att smärtan vi stänger inne kan bli farlig. Både för oss själva men också ibland för andra. Det blir för mig också ett exempel på att vi som redan bär på hoppet, vi är så oerhört viktiga. Vi är så oerhört viktiga pusselbitar och redskap som Gud vill använda i mötet med människor som bär på smärta. Vi behöver följas åt. Över berget behöver vi gå bredvid. Det där berget som vi inte riktigt vet hur vi ska klara av att bestiga. Vi behöver gå bredvid genom den mörka dalen när allting känns hopplöst. Och där förvirring och vilsenhet nästan kan äta upp oss. Där behöver vi finnas med hoppet och med ljuset. I Jesaja 49 och 18 så står det: lyft din blick. Lyft din blick och se dig omkring. För när vi lyfter blicken, då kan vi få perspektiv på saker och ting. När vi lyfter blicken från oss själva, vad vi klarar av, vad vi inte klarar av, och istället fokuserar på han som har gett oss löftet om en framtid och ett hopp, kan han också få använda oss att hjälpa människor över de berg som kan kännas övermäktiga, genom de mörka dalarna där vi inte ser vägen framför oss. Vi är viktiga just för att vi bär på hoppet. Inte för att vi är bra på olika saker. Vi är bra på att hjälpa till, eller bra på att prata med människor, eller bra på, utan för att vi är viktiga för att vi bär på hoppet. Den bibliska berättelsen genom hela Gamla testamentet, den banar väg för det som ska komma. Profetior i Gamla testamentet berättar gång på gång om den räddning som ska komma. Gud, han är med folket på ett övernaturligt sätt genom hela Gamla testamentet. Och när vi tittar tillbaka på det, när vi som sitter här idag får läsa bakåt i Gamla testamentet, så får vi påminnas om löftet som han har gett oss. Genom Noa, genom Abraham, genom Josef, genom Mose, genom David, genom alla de här stora personerna i Bibeln. Och då kan vi förstå att han aldrig lämnar oss. Och att hoppet behöver gå som en löpeld genom världen. För i hans namn är allting möjligt. Det som känns omöjligt för oss, det är möjligt för honom. Vi kanske tänker att vi inte gör någon påverkan i människor vi möter eller i människors liv. Vad kan vi göra? Vad kan vi göra med en människa som lider av allvarlig psykisk ohälsa? Vad kan vi göra med någon som redan har bestämt sig för att livet inte är värt att leva? Vad kan vi göra när vi möter någon som har vanföreställningar, som inte ser verkligheten för vad den egentligen är? Vad kan vi göra? Det är inte genom oss, det är genom honom. Det är genom honom som det är möjligt. För han är ingenting omöjligt. Och han har lovat att vara med oss. Ja, jag landar nog där. När jag ser på det nu så tänker jag så här, vars hamnade sammanfattningen egentligen? Men jag tänker ändå att vi sammanfattar det med att Gud gick med folket genom hela gamla testamentet. Han lämnade dem aldrig. Löftet håller, och löftet håller än idag. Så vi ska ta en stund och så ska vi be tillsammans. Det finns människor här som vill be för dig. Så tveka inte. Om du känner bara lite grann att det pockar på att du skulle vilja ha hjälp i bön på något sätt. Så jag kommer sitta här på första bänken. Vi öppnar upp den där första väggen här, och så kommer det finnas förebedjare här ute också. Kom och låt någon be för dig. Det spelar ingen roll. Det behöver inte vara liksom överväldigande böneämne. Det kan vara vad som helst. Och så tar vi en stund. Du kanske till och med vill be för den som sitter bredvid dig i bänken. Lyssna på vad Gud vill tala in i den här stunden nu. Så sjunger vi tillsammans, eller lyssna på några sånger, och så tar vi tid att lyssna in Gud tillsammans som församling. Men vi ber. Tack kära far i himlen för allting som du har gjort för oss, Herre. Tack för att vi har den här historien att blicka tillbaka på som exempel, som vi får påminna oss om att du är stor, att du är mäktig. Att det inte finns någonting som är för stort eller för svårt för dig, Herre. Tack för att det är den guden som vi också får kalla våran far. Och tack för att du är oss nära. Tack för löftena. Tack för att löftena fortfarande håller. Tack för allting som ligger framför. Det som vi ändå inte kan se. Det som vi kanske kan ana. Det som vi kanske aldrig skulle kunna tänka oss. Så har du det här i dina underbara händer. Och du har lovat att vara med oss, Herre. Tack för att det inte handlar om det är möjligt. Utan att du redan har det. Ge oss de förutsättningar vi behöver för att kunna förstå. Förstå vem du är och vad du har för oss, Herre. Och hjälp oss att förstå att vi som har fått tag i hoppet, att vi är viktiga. Att vi är viktiga pusselbitar. Vi kanske är en pusselbit i en människas liv som vi kanske inte ens har träffat ännu, Herre. Men tack för att du vill använda oss. Tack för att vi med din kraft får gå i förberedda gärningar. Tack Herre för att du har redan gått före. Ge oss perspektiv. Förbered oss på det som kommer. Tack Herre för att du sände din son till jorden för vår skull. För att vi ska få stå fria. Tack för att du har lovat att komma tillbaka. Och tack för att vi under tiden som Guds församling får fortsätta breda plats för dig. Fortsätta gå med ditt budskap så att hoppet verkligen får gå som en löpeld genom världen. Herre, förbarma dig över dem som sörjer. Förbarma dig över dem som bär på smärta. Vi lägger det inför dig. Vi lägger de personerna inför dig, Herre. Du ser de som sitter här just nu, som har blivit berörda av just det. Hjälp dem att inte stänga inne smärtan. Utan låt oss lyfta det till dig. Tack, kära far i himlen. Vi ber i Jesu namn. Amen.